Stora förändringar av älvtrafiken i Göteborg.
Aurora Botnia fastnade i isen.
Vikingklassiken jätten Glufs Glufs har körts upp på stranden. Fartygspodden is back on track. Måndag den 11 mars. Inspelningstime. Kristoffer Kullenberg Rotvall står redo här i Göteborg.
Härligt, det låter som att du är på G här. Mm. Ja, själv är det Patrik Leinell som står. Jag står ingenstans, men jag är här och jag sitter i en ort hemlig. Speciellt nu efter att vi gått med i NATO så är det extra hemligt. Ja, det, men utanför Stockholm är det i alla fall.
Ja, just det, det är bra. Jag ringer in dig där någonstans så inte ryssen vet vart du är.
Precis, det är ju därför jag håller mig hemlig.
Mycket bra det. Mycket bra det. Det är skönt att vi aldrig får frågor om detta utan att acceptera detta. Det tycker jag är skönt.
Ja, det finns ju, jag tror faktiskt jag har sagt det någon gång i poddens begynnelse där, men det har blivit en sån här kul följetong. Så att... Ja.
Precis, verkligen. Har vi mycket snack om som vanligt. Men, återigen. Jag måste börja berätta om en helt otrolig dag som jag hade förra veckan.
Ja, just det. Du har varit iväg på något igen här. Ja, som vanligt.
Otroligt. Ännu en sån där dag som man bara kan drömma om när man jobbar som reporter på Sjöfartstidningen. Lång historia kort, men vi fick ett tips om att Sjöfartsverket var lite nyfikna på att köpa en ny isbrytare, eller rätt sagt hade en upphandling ute där ett fartyg skulle då provas, eller ska provas nu då. Polar Circle heter den. En isbrytare som ett norskt bolag har. Och då låg den i Helsingborg och sen skulle den ta lots och be sig upp till Norrland där den just nu befinner sig just nu och testar isen utanför Luleå. Den är byggd 2006 och är 74 meter lång, den här isbrytaren. Och den här ville man ju väldigt gärna ha bild på, kände jag, för att det är ju inte så ofta som Sverige köper isbrytare, och det är alltid en aktuell fråga, inte minst med tanke på att upphandlingen av nya isbrytare blivit lite försenad, vilket vi också har skrivit om på Sjöfartstidningen. Och då tänkte jag att då måste jag åka dit, och från början så var tiden för avgången satt till klockan 12, så det var ganska lätt att ta sig från Göteborg till Helsingborg på den tiden, men sen blev det ändrat till 10:30 då, vilket stökar till det lite grann, så att jag fick ta fakirtåget, det tidigaste tänkbara sådär, eller ja, det fanns nog ännu tidigare i och för sig, men det här gick vi strax efter 6 någon gång och var framme vid 8 något. Det går ganska fort att åka dit, för jag ville ju ha bild på den här. Men så var jag lite såhär, jag vet inte riktigt, jag ska, allra helst skulle jag ha åkt ut till Ven, för att jag visste ju att den skulle söderut liksom. Och då därifrån får man ljuset himla bra och så. Men det är ju ett ganska stort projekt att ta sig dit, och särskilt om man åker kollektivt liksom, till att till Landskrona och traska ner till Hamn och sådär. Nej, jag hörde av mig till Sjöfartsverket och deras båtmän som jobbar på lotsstationen i Helsingborg och frågade om det möjligtvis inte skulle kunna vara så bra att jag skulle kunna få följa med lotsbåten ut och ta lite bilder med dem ändå, åker dit liksom sådär. Och det var inga problem, jajamän, det fick jag. Så att jag gick dit sådär, tänkte att det här blir ju hur bra som helst. Och när jag väl var där så sa en av båtmännen där att, ja men du, det är ju inte så roligt att bara åka lotsbåt, ska du inte försöka följa med lotsen ombord då och hänga med honom liksom. Jag bara, hade jag inte ens tänkt på. Så att han ringde lotsen, och för lotsens del som kom med bil då till fartyget så var det helt okej. Han visste ju dock inte fartygets inställning i frågan. Så då gjorde vi helt enkelt som så att vi åkte ut med lotsbåten och åkte till hamnen där Polar Circle låg. Och medan vi närmade oss så satte de lotsledare, för de trodde att lotsen kom. Men det var ju inte lotsen, det var jag. Så jag såg lite sådär. Ja. Det blev lite förvirring där när jag kom ombord på akterdäcket, och ingen av dem var sådär jätteduktiga på engelska. Men så på något sätt så lyckades ändå de snacka med skepparen, och sen så kom den ordinarie lotsen och jag hängde på honom bara upp, och så frågade vi skepparen och hans överstyrman om det var okej att jag var med och tog lite bilder, och han bara yes, inga problem. Väldigt trevlig skeppare för övrigt som var från Polen, fattar jag sen.
Okej, ja, trevligt.
Och ja, visst, jag följde med ut, vila ut där. Jag var säkert ombord i 45 minuter innan det var dags för lotsen och lotsbåten att komma tillbaka då och gå av. Och så tog vi några vänder runt där och fick mina bilder. Och ja, vilken grej. Allt, det mesta av det kan man se på sjöfartstidningen.se.
Ja, det är härligt. Det är alltså andra isbrytaren på 2 veckor som du har varit ombord på.
Ja, faktiskt med. Ja, och det här var ju, ja, vilken grej, vilken häftig grej att vara med om. Otroligt att någonting som är så spontant, det här var liksom på mycket kort varsel. Ibland kan man ju få hålla på och planera hur länge som helst för att få till saker. Men det här bara, pang, det bara hände liksom. Otroligt. Tänk att det går fortfarande att göra en sån här sak. Det tycker jag är häftigt.
Ja, det var verkligen kul och trevligt att du fick göra det här.
Ja, så all heder till alla som hjälpte mig i detta, måste jag säga. Det är fortfarande... Ja, man blir lite rörd. Det är fantastiskt.
Ja, sen hade du ju också sådär, tidernas bästa väder också. Trots att det var kallt så var det ju sådär, klarblå himmel och lugn sjö. Så att det var ju perfekt på alla sätt och vis.
Ja, det var det. Ja, det var underbart. Det var underbart. En fantastisk dag, helt enkelt.
Tänk om det kunde vara så här enkelt varje gång man skulle göra någonting.
Eller hur? Verkligen. Verkligen så.
Precis. Vi kommer ju återvända lite till isbrytarsnacket sen här idag. Mm,
det kommer vi göra. Ja. Det är en angelägen fråga. Så här. Men först kan vi faktiskt ta och göra en liten djupdykning i trafiken på älven här i Göteborg.
Okej, vad händer där?
Ja, det här är intressant, ser du. För att här kommer det bli förändringar. Vi har ju någonting som kallas för älvsnabben.
Just
det. Och älvsnabbare som går här i ett par olika linjer. Och det roliga är att nu ska vi faktiskt få ytterligare en linje från och med maj. Okay. Så kommer en till gratis linje från Stenpiren över till Lundbyhamnen. Jag tror att det är närmare bestämt. Lundbystrand.
Vad är det för något för en som inte känner till Göteborg så där jätte?
Ja, för den som inte känner till. Så idag finns det en gratislinje som går från Stenpiren över till Lindholmen. Det är där universitetet ligger bland annat.
Okay, okay.
Det är jättemycket folk som åker där. Och så finns det då, nu vill man göra en till linje då från Stenpiren som går liksom lite åt andra hållet. Alltså in uppåt istället.
Okay,
på andra sidan. Där, precis där varvet ligger kan man säga. Där har de byggt en ny kaj då. Så den ska ha premiär nu i maj. Så det är det roliga, det är uppsidan här då. Sen är det då nu stod det klart här att styrelsebolaget då har fått ett nytt avtal med Västtrafik om att de ska få köra trafiken på älven i Göteborg från 2025 och 15 år framåt.
Oj, ja.
Och det är samma aktörer som idag då, så de ska få fortsätta här då. Samtidigt som de då också då ställer krav på Västtrafik här då att alla, eller samtliga 6 färjor ska bli elektrifierade. Mm. Så det är ju, i dagsläget så är det bara LV och Eloise som är färdiga. Sen finns det en del konverteringsprojekt som pågår, men tanken är då att det ska bli, alla ska bli eldrivna här då, så att det är lite konverteringar som ska göras av befintligt tonnage. Men det är intressant. Men det som är riktigt, riktigt intressant som är den stora förändringen som gör mig lite så här att jag skakar i mina grundvalar. Det är att nu så kommer Västtrafik att ta bort 2 stycken färjelägen, 2 hamnar.
Jaha.
Och det är trist. Och den ena är då Slottsberget som är en, ja, ligger på vägen. Och det kan jag på ett sätt förstå. Det är ju inte jättemånga som går av och går på där. Precis mitt på. Mitt, ja, vad ska man säga? Mitt på linjen så att säga. Mellan Klippan och Lilla Bommen då. Där är en hållplats som heter Slottsberget. Den försvinner och där är hänvisningen att där finns det liksom ändå så pass goda resmöjligheter med buss. Så att då hänvisar man till det. Och man ratar alltså våra vattenvägar. Tråkigt. Det som är det absolut tråkigaste, det är att de ska lägga ner färjeläget i Lilla Bommen.
Ja, jag känner igen namnet faktiskt. Jag tror vi har varit där någon gång.
Ja, det som är mest centralt, alltså det som ligger precis vid läppstiftet, den här höga byggnaden, och där alla fina skärgårdsbåtar traditionellt har legat innan Stenpiren kom och tog över och blev den större båthamnen i Göteborg. Men det ligger fortfarande kvar. Strömma har ju sina båtar, ligger där bland annat. Den ska dras in helt från 2025 någon gång, för att man anser att med hänvisning till trängsel i hamnen, det bedöms vara en säkerhetsrisk. Okay. Trängseln i hamnen där borta. Plötsligt kommer man på detta. Väldigt trist, måste jag säga. Jag tror ju inte det beror på det. Jag tror att det beror på sviktande trafikunderlag. För att det är ju i alla fall så här års när man åker där. Inte jättemycket folk som åker den sista biten från Stenpiren bort till
Lilla Bommel. Jag tänkte säga, det är väl inte jättelångt däremellan Stenpiren dit. Så.
Nej, det är ju en liten bit, men det är ju väldigt tråkigt, för det har ju varit den klassiska rutten som jag har gjort så många gånger med mina barn när de var små. Man åkte, man klev på älvsnabben i Klippan, och så åkte man runt hela vägen till Eriksberg och genom hela, på hela älven, ända bort till Lilla Bommen, och så satt man kvar och så åkte man tillbaka igen, så blev det en utflykt på en timme typ. Helt perfekt, underbart. Det kan man ju fortfarande göra, fast man kan inte åka ända bort till Lilla Bommen. Det är jättetrist. Och sen så är konspirationsteoretiken i mig i detta är ju också att det planeras ju för en ny bro över älven här också. Okay. Ungefär i höjd med lite öster om, blir det väl, öster om Stenpiren. Och ungefär där den här nya gratisfärjan då ska gå över till Lundbystrand. Så att den färjan kommer inte finnas kvar sen heller då. Och det är ju jättelångt kvar innan den är klar. Det är säkert 7-8 år. Men då kommer man ju ändå antagligen dra in Lilla Bommen, för att om jag fattat saken rätt så blir den så låg den här bron, så att älvsnabben kommer inte under, utan har de fått öppna där varje gång den ska passera, och det vill nog ingen riktigt.
Nej.
Så att så är det. Så lite tråkigt faktiskt ändå, om man tänker på det stora hela när det gäller trafiken på vattnet i Göteborg, vill jag säga.
Så de tar bort den gamla klassiker, men du får två nya, kan man säga ändå.
Ja, det kan man säga. Precis, att det blir mer pendlingsorienterat liksom, för någon som ska över till den sidan av Hisingen från Stenpiren till, om man ska mer österut, så är det ju klockrent.
Just
och
det.
Det är ju egentligen, om man ska vara krass, så man ska använda vattnet, att man kan ta sig över som en flytande bro. Så sätt så är det ju helt rätt. Men det är ju samtidigt lite trist just att vi tappar den där härliga turen som man kan göra. Och jag letar ju alltid efter de här möjligheterna, att har man lite tid över, ja, men då tar jag helt snabben och åker, även om jag är från Lilla Bommen där och varit nära stan, och så kan jag åka den vägen. Särskilt när man har cykel, så är det ju skitskönt att slippa cykla, vilket ju är härligt. Men ibland så är det ju gött att kunna ta båten istället.
Men så är det ju.
De som vi har nu, de nyare älvskyttlarna, är ju lite den typen, med väldigt stora ytor för just dig som kommer med hjul av olika slag. De lite äldre älvsnabbarna från 90-talet, de har inte riktigt samma.
Nej, men det känns som ett tema som går i princip nästan i varje stad, mer eller mindre, att både men elsparkcyklar, cyklar och även barnvagnar och sånt, att det behövs liksom plats för det mer. Och det är bara att titta på tåg och sådana grejer också, att det verkar vara en trend som fortsätter.
Eller hur? Ja, men det tråkiga trenden är väl här just att det är ju det här finglidet så att säga på älven som försvinner till förmån för de här älvskyttlarna som går tvärs över. Vilket ju inte någonstans är förvånande, men det är en tråkig utveckling, tycker jag.
Ja, men det kan jag förstå. Tack för den inputen. Det är bra, du har bra koll där, det gillar jag.
Ja, det är ju trots allt min stad, så att det är inte så konstigt kanske.
Nej, så är det ju.
Du, vad har hänt uppe i norr då? Vi ska flytta oss ett antal mil.
Ja, men nu blir det lite is och lite isbrytartema ish, typ. Mm. Ja, men det är ju det här fantastiska fartyget Aurora Botnia då, Vasa Lines, som vi har åkt med, som är så fantastiskt på alla sätt och vis.
Ja, den är underbar.
Och den här rutten då, som är då från Umeå till Vasa då. Och det som har hänt nu, jag tror det var förra veckan faktiskt. Jag tror inte det var längre tillbaka än så. Så fastnade faktiskt fartyg för första gången i is på grund av att det har blåst en hel del, och det har varit enorma, som jag förstår, sådana här ispress då, som har byggt upp lager på lager då, på flera meter.
Det har blivit sådana vallar.
Och jag tror man ställde in även några turer där. Och sen så släppte man då på det, och fartyget kunde då ge sig iväg. Och när jag läste om det, så var det ju alltså, trots, jag tror den har säkert super, eller högsta isklassen för färger, så gick den i bara typ två knop och fastnade faktiskt inget så här i flera timmar, utan det var väl kortare stunder. Men
visst var det så. Det var väl ett par minuter, ja, 10 minuter eller någonting.
Men så fick de ju då även då hjälp då från två isbrytare, tror jag det var faktiskt. Aha, Atle bland annat.
Ja, coolt.
Och om jag inte minns fel, kan ha varit det till då. Men trots att de då fick hjälp så gick det inte snabbare än max 2-4-3 knop den här sträckan. Och det säger ju ganska mycket då att då är det bra med is. Men det som har väl hänt där är väl att det här sätter igång mycket diskussioner, och bland annat då att det då som hjälpte då Aurora Botnia då är ju, det är inget nytt fartyg, så det här spär ju bara på det här med att det behövs nya, starkare, modernare isbrytare då.
Ja.
Inte minst uppåt i landet där.
Eller hur? Det är roligt att fatta saken rätt här, att när man läser, jag läste en artikel här om detta på Yle. Vi pratar ju väldigt mycket i Sverige om att vi behöver isbrytare och att våra är runt 50 i ålder, de fem vi har. Men man läser den här artikeln,
så är det ju,
ja precis, man läser den här artikeln, så är det ju, de har intervjuat en person här, Paula Erkele, som betonar då att hur viktig isbrytningen är för finska, alltså hon jobbar på Österbottens handelskammare, och i Finland så finns det alltså 8 isbrytare, varav den äldsta är 70 år.
Ja, det är helt
år.
Fantastiskt.
70 år. Mm. Och det är, så här, det är nästan lite läskigt att läsa det, för då känner man så här, ja men då kan man ju alltid säga det, ja men i Sverige är det ju bara 50 år, då får ni allt klara ett tag till, då behöver väl alla inte köpa några nya än.
Ja, vi kan tillägga här också att, ja men precis, och det här 71-åriga isbrytare faktiskt, den heter ju då Voima. Som då inte klarar riktigt det där. Jag ser en bild på det här nu när vi pratar om det. Men fantastiskt, jättefint fartyg måste jag ändå säga. Och det är säkert för helt fantastisk isbrytar fartygshistoria som finns här. Men som du säger där, det behövs både nytt, både här i Sverige och uppåt där i, och även Finland då. Så att, ja, men jag tror ändå att det känns som att det kommer. Eller vad säger du, Kristoffer?
Ja, det tror jag också.
Det går inte att ignorera.
Nej,
det som
det gör det inte. Särskilt när man ser också hur extremt mycket hamnarna i Norge, i alla fall på den svenska sidan, då expanderar. Mm. Och man tänker på Luleå med Malmporten och Umeå, och det byggs. Och det är enorma utveckling som pågår nu. Då måste ju den här sidan hänga med. För att det går ju inte att hamnarna stänger igen. Nej. Under så många månader som det faktiskt handlar om. Alltså nu har ju den här säsongen varit extrem. Det har börjat jättetidigt och det har hållit på länge och det har varit tufft liksom, och just nu i mars här så har det varit väldigt tufft, så att det är som sagt
och det är ändå intressant med tanke på att om man bor här nere, där jag bor i Stockholm, och neråt där du bor där, så, ja alltså visst, jag har sett lite is i skärgården och så, men inget märkvärdigt, så det är stor skillnad bara några mil över pölen liksom.
Eller hur, det är det faktiskt, och det roliga är att jag har ju sett att lilla isbrytaren Ale där som jag varit och besökt, den ligger faktiskt fortfarande kvar i Vänern. Och det kan man undra, det är väl ingen is där nu. Men faktum är att det är faktiskt is, om man tittar uppåt på SMHIs iskarta, så ser man upp mot Åmål. Så ligger det faktiskt en del is kvar som liksom inte smälter undan, för det är fortfarande så kallt på nätterna, och det till och med bildas ny is på nätterna. Lite grann sådär liksom. Och så på dagen så smälter den kanske bort. Och så på natten så är det minusgrader igen. Det blir så här lurigt. Och just som det var i fallet med Aurora Botnia, när det kommer vind och när det blåser,
precis.
Och isen samlas, det spelar ju inte så stor roll att det är jättemycket. Då blir det plötsligt att allting samlas på ett samma ställe. Då blir det problem.
Ja, även för isklass 1 Super A eller vad det heter.
Ja, faktiskt. Även för Aurora Botnia i det här fallet. Det var ju väldigt intressant.
Och till och med för isbrytarna uppenbarligen.
Ja, exakt. Men det är fortfarande ganska häftigt ändå. Hur länge har Aurora Botnia funnits där nu? Det är väl 3 år, är det?
Ja, 3-4 år. Ja, 3 år
så.
Max.
Exakt.
Ja,
så. Och det här är första gången det händer. Det är ju någonstans ändå lite häftigt att det inte har hänt tidigare på den här otroligt häftiga linjen liksom. Jag är ju sådär, jag skulle vilja åkt med under den här resan.
Jag tänker så här, vi har ju det här klassiska minnet på ett fartyg som vi har pratat mycket om med nytt namn här, med Birka Stockholm, någon hette så, och vi hade en hytt ner vid Ja, i princip vid någon meter ovanför vattenytan, och vi låg där liksom och lyssnade och tittade på isen i princip hela resan över till Mariehamn. Det är nog faktiskt ett av de häftigaste, finaste minnen jag har, just för att vi låg där och lyssnade på.
Jag vet, det var det vi gjorde liksom.
Ja, låter kanske korkat, men det var så vi gjorde. Det var,
det var så fascinerande. Ja. Jag vet,
och så tänker jag så här, alltså i min hjärna, det låter så extremt liksom. Här kommer det här toppmoderna fartyget. Jag vet inte hur den är jämt emot i Birka Gotland i styrka. Jag antar att Råda Botnia kanske har mer kraft. Jag vet inte, jag bara spekulerar.
Jag vet inte heller.
Det är ju modernare fartyg, men jag vet inte. Men hur som helst, 2-3 knop, alltså det jag bara ser liksom hur den alltså pressar bokstaven.
Ja, visst. Så
fatta så. Vilka krafter det måste vara mot skrovet.
Ja, det är verkligen.
Det går inte fort alltså. Du hade nästan kunnat hoppat av och sprungit i kapp fartyget.
Eller hur? Ja, men verkligen. Ja, men det säger något om vilka... Ja, nej, det är fascinerande. Det är det. Helt klart. Verkligen. Mm, så är det. Så jag kan rekommendera så här. Alla som inte har åkt Aurora Botnia, åk upp och gör det nu om ni har ett tag över. Och passa på att åka medan det är is här. För det är en otroligt häftig upplevelse.
Ja, de borde sälja in det. En fantastisk isupplevelse. Åk med Vasaline.
Ja.
Aurora Botnia. Resan tar 20 timmar.
Ja, eller hur? Beroende på väd. Exakt. Ja, ska vi gå vidare här då? Till en annan klassiker som lite sorgligt precis igår var det väl, ja, precis exakt, har strandats på stranden i Indien. Det låter ju inte så roligt.
Nej.
Nej, och det är det ju inte heller.
Nej, så är det ju.
Faktiskt, nej. Det är ju en gammal klassisk färja som hette Aurella. Viking Lines Aurella. Som nu har gjort sitt då och är död helt enkelt. Och liksom blev ändå, ja, vad blev det? 50 år här. Ska vi se när hon byggde så här, 72. Ja, till och med över 50 år här. 50 år gammal klassiker. Och det är så här, lite kul med den här färjan Aurella, för hon, när hon byggdes då och beställdes av SF Line för Viking Lines räkning för trafiken mellan Ådendal, Mariehamn och Kapellskär, så var hon alltså revolutionerande på så sätt att det var den första färjan som hade, som kunde ta bilar över 3 däck. Hon kunde ta över 450 bilar, och det är ju svinmycket på den tiden. Och liksom dubblade kapaciteten mot Marella som var från 70-talet då. Och hon fick också ganska snabbt ett... alltså hon marknadsfördes då som havets jumbojet efter hon kunde ta så mycket då. Men fick ganska snabbt ett öknamn bland konkurrenterna. Som kallade henne för jätten Glufs. Eftersom hon tog så mycket bilar då. Så blev det liksom att hon kunde svälja allting där. Tyckte det var så roligt.
Jag kommer ihåg pappa och de berättade inte om Glufs. Det där var faktiskt lite kul, men... berättade jag om jätten Finn, men det var ju för Silja Line om jag inte minns fel.
Just det.
Precis, det var också ett enormt fartyg, fast idag är det ju inte mycket kanske det som imponerar. Men...
Nej, exakt, jag kommer ihåg när Stena Line kom med sina 80-talsfärjor också, Danica Atlantica, som marknadsförde man också dem så här, med jumbofärgerna och sådär, med stora ord. Så att, ja, men det är något speciellt så här. Men nu har den ju då, den har varit i Kanada i många år.
Just det.
Den avslutar sin trafik där för kanadensiskt statligt rederi där. CTMA. Vad heter CTMA Vanisier. Och gick där i säkert 20 år innan hon i slutet av januari då lämnade efter att ha legat upplagd ett tag under namnet Ancier. Och nu den 10 mars då kör hon upp på stranden i Alang i Indien. Så nu är även denna färja i himlen. Snart i alla fall.
Mm. Ja, det är fint av dig att du säger så att den är i himlen. Men så är det ju. Det är en epok som går i graven.
Det är ju lite så. Precis, exakt. Klassik. Ja, sen hade vi lite annat smått och gott. Vad var det med Viking Glory du hade här då?
Ja, men Viking Glory är ju ett fartyg som känns som att det kommer tillbaka titt som tätt där. Och det är ingen långkörar nyheter här så, utan det är bara en jättekul notis kan vi säga, och det är då att Viking Glory har nu haft sin 2 miljonte passagerare ombord. Faktiskt, det har ju varit i trafik sedan 1 mars sedan 2022, det vill säga 2 år. Ja. Och har faktiskt gjort, vet du hur många avgångar fartyget har gjort sammanlagt?
Oj, kanske man kan gissa då på nästan 700?
Jag läser innan till här på pressmeddelandet. 1420 avgångar.
Va? Oj!
Och då har man då transporterat 2 057 000 passagerare då.
Ja.
Fantastiskt. Så att grattis till Viking Glory och sin 2 miljonte plus där passagerare då.
Ja, men verkligen. Det får man verkligen säga.
Ja, det är helt sinnessjukt när man tänker på siffrorna. Och antalet avgångar tyckte jag också var wow. Det är så många redan.
Ja, det var fantastiskt. Ja. Precis.
Men det är väl så. De går ju liksom hela tiden. Så att det är ju, ligger ju knappt stilla de där fartygen.
Nej, men precis så. Precis, verkligen. Exakt. Och vad var det med Caribbean Princess här då?
Jajamän, Caribbean Princess känner kanske några igen här. Också ett sånt här milstolpe som har hänt här. Det är faktiskt så här att det här fartyget fyller 20 år i april här.
Ah, så där ja.
Vilket känns lite sjukt, för jag kommer ihåg de här fartygsklassen när de kom då. Grand Class-serien som kom. Ja. Jag tycker visst, det är ju ganska många år sedan nu, men 20 år, det är ändå så här, wow, är det redan 20 år? Så fartyget är byggt upp på Fincantieri-varvet Marghera i Italien då, och har plats för 3100 passagerare och var faktiskt byggd i ursprungligen då för att ja, man ska säga specifikt för Karibien-delen då.
Mm.
Och det här var lite kul faktiskt när jag läste om det. Att det som gjorde att det skilde sig från... ja, man kan ju säga att det här fartyget har ju en del systerfartyg också. Mm. Är att fartyget var då specifikt byggt då för Karibien. Men också mer tropiska destinationer. Och därför har man då också även lite större mängd öppna däckutrymmen och en extra utomhuspool och även en utomhusservering slash restaurang som tydligen inte finns på de andra fartygen i samma klass. Så att,
intressant.
Och det här fartyget döptes då 2 april 2004 då av den här klassiska Love Boat-skådespelerskan då, Jill Whalen, som var där och var ceremonidrottning, tänkte jag säga. Ja, men coolt.
Ja,
20 ja, år.
Mm, faktiskt.
Vi kan väl bara då tillägga då att mellan 2024 nu och 2026 så ska då fartyget under sommaren då bland annat kryssa på de brittiska öarna då. Mm. Och sen även Alaska under vintersäsongen och Karibien, så att ja, still going strong.
Minst sagt, det är kul.
Mm.
Ja, för att avsluta med en liten grej från Stena-världen här också då, måste man ju göra. Det är Shipax som rapporterar här idag att Stena Rederi har nu avslutat en affär av att sälja ett av sina äldsta fartyg här, Urd.
Vilka namn det är. Det är så Urd och så är det liksom jätteglufs.
Ja, idag levererar vi namn.
Fantastiska namn.
Ja. Eller hur? Ja. Nej, men verkligen. Men det är ju den här ganska lastorienterade som gått på deras linje som lagts ner nu, den här Hangö för Nynäshamn, Hangö-linjen. Så har de ju fått över de där, det är ju gamla Scandlines båtar, jag tror den hette Easy Rider en gång tiden när de byggde
Easy
den här.
Ride,
ja, precis exakt så. Och den har varit i charter bland annat för TT Line nu det sista. Lite efter Marco Polo-incidenten, om jag inte minns helt fel. Men nu så har Stena Line bestämt sig för att sälja den här då, och köpare är ett rederi som heter Sea Lines, som har trafik på Svarta havet. Och det här rederiet ska få leverans någon gång i maj av Urd.
Spännande, får se vad det blir för namn då.
Ja, precis, ja. Det Helt ärligt, det kan nog bara bli bättre.
Ja, alltså det är ett fantastiskt namn. Alltså någon gång måste vi göra en poddavsnitt som bara handlar om fartygsnamn, tycker jag.
Ja, men det är roligt också. Sådär, det finns ju inte många Stena-fartyg som inte har prefixet Stena i sig. Mm. Men den här har liksom inte fått namnet Stena Urd, utan den heter bara Urd. Det tycker jag alltid är lite intressant.
Känns som att någon hade en jäkligt dålig dag när den här skulle typ namnsättas.
Ja, eller hur? Precis. Ja, vi har inte råd med mer färg. Det räcker med bara till 3 bokstäver. Vi tar Urd.
Ja, det är spännande. Finns säkert en bra förklaring om bakgrund till Urd, men...
Ja, det är ju det som är så spännande. Mm. Det är ju sånt man egentligen vill veta, vad det beror på att den heter Urd.
På namnet Urd. En nordisk mytologi, den förflutnas gudinna.
Ja, du menar att vi är bort oss här nu då? Vi har dålig koll på mytologin här, Patrik.
Råder över folkets öden.
Ja.
Mm. Urd vakar över Urdarbrunnen. Ja. Mm. Men hur som helst, så det är någon nordisk mytologi då, med andra ord.
Ja, det är det.
Då blev det lite mer... Förstår
det kan man ju förstå. Ja, det blir det. Men samtidigt så är det fortfarande intressant varför den inte heter Stena Urd då.
Det är sant.
Men ja, den har ju hetat Urd även innan den hamnade hos Stena, så det kan finnas en förklaring där. Den hette Urd redan när den gick för det här danska rederiet med röd och vit och svart skorsten. Vad de nu heter, tåg. När de körde DSB, var det väl? Tågfärja.
Ja.
Nej, men då så. Ska vi vara nöjda nu då?
Ja, men jag tror det. Vi får slänga upp kappsäcken och så hörs vi nästa vecka. Då kan det verkligen bli riktigt spännande grejer. Vi får väl se när vi släpper avsnittet och hur vi lägger upp
det
allt.
Det kan det bli.
Men det kommer hända lite kul grejer nästa vecka.
Ja, konstaterat. Missa inte nästa vecka. Det här var lite mellanavsnitt, kan vi säga.
Ja, precis. Nej, men ha det bra, så följ oss på våra sociala medier och ja, glöm inte följa oss.
Ja, det säger vi. Ha det så bra då.
Ha det bra.
Hej då!